Vi ska slå upp en av Bibelns allra mest välkända texter. Många kan den utan till. 53 kapitlet hos profeten Jesaja. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagna av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och man behöver ju inte varit Israelvän i många minuter för man vet att det här är en text som läses och tolkas olika inom judendom och kristendom. Och mycket av diskussion, samtal, debatt, vad det nu är vi bedriver, handlar ju egentligen om den här texten. Och det är ju inte alls så enkelt att judiska rabbiner bara avfärdar den här texten med motiveringen att Messias ska inte lida. Och därför kan det inte handla om Messias. Messias ska gå segrande fram och inte lida på det här sättet. Många rabbiner har genom ganska lång tid diskuterat möjligheten av två messiasgestalter. Den ena kallas då ibland för Messias Josefs son. Och den andra kallar man då Messias Davids son. Och Josefs son är då tänkt att vara en messiasgestalt som lider i vårt ställe och som alltså motsvarar 53 kapitlet hos profeten Jesaja. Medan däremot Messias Davids son är en segrare i samma på samma sätt som David, en segrare i vad vi vill kalla för makt och härlighet. Men nu är ju det här egentligen inget att diskutera om. Det är bara en fråga om att man ställer rätt fråga. Så är det i all forskning. Det är aldrig svårt att hitta svaret på en fråga om man har en bra fråga. Alltså en fråga som motsvarar verkligheten. Einstein började arbeta på sin relativitetsteori vid en tidpunkt då fysiker sa att nu finns det inget mer att forska om. Nu är vi redan färdiga med fysiken. Vi vet allt. Så det är inget kvar att göra. Och Einstein hade bara lagt märke till någonting hos ljuset som inte riktigt stämde med förutfattade meningar. Och plötsligt så satt han där med sin, först med sin speciella och sedan med sin allmänna relativitetsteori. Han hade hittat en bra fråga. Och när han väl hade fått en bra fråga så hade han också ett bra svar så småningom. Men har man ingen bra fråga så blir det ju inga bra svar. Och forskning handlar ju alltid om att leta efter den fråga vars svar man inte vet och som ändå är den rätta frågan.
Vilken fråga ska vi ställa om den här texten? Ja, vi har ju alltid envisats med att fråga, vem handlar den om? Vem är han? Men det är mycket, mycket effektivare att vi ställer frågan, vem är vi? För vi kan inte vara hedningar. Hedningar talar inte i Gamla testamentet. Utan vi måste vara judar. Och detta är alltså en text där Israels folk talar. Och talar om Messias som har lidit i deras ställe. Och det är alltså Israels syndabekännelse det här. Vi har ännu inte fått uppleva. Vi har inte kommit riktigt i mål ännu. Där vi får uppleva att detta är Israels spontana bekännelse. Men många rabbiner är idag inne på det här. Och i samma grad som de kristna kyrkorna har avvecklat sin antisemitism, om de nu har gjort det. Men till en del har det ju skett. Så har det ju också blivit en öppnare atmosfär inom judendomen. För ett tag sedan kom det ut en bibelutgåva. Vi ska se, det var New Revised Standard Version. Där judiska rabbiner och teologer hade skrivit kommentarer. Alltså som en studiebibel med fotnoter. Och inte av den karaktären som det är i Bibel 2000, utan riktiga fotnoter. Och på slutet av boken så kommer det verkligt intressanta, därför att där har då judiska teologer tagit upp svåra frågor, såna här som länge legat som en varböld i umgänget mellan kristna och judar. Judendomens syn på Paulus, för att nu ta något av det värsta. Och det är en njutning att läsa det. Och med den ödmjukhet som är så typisk för mig själv, så skulle jag säga att jag kunde inte ha skrivit det bättre själv. Därför att det finns inte ett uns av revirstrider eller debatt. Utan när man har läst de här kapitlen, som väl omfattar en 50 sidor eller någonting i slutet, så måste man ändå säga, jag vet faktiskt inte om det här var messianska judar som har skrivit det här, eller om det var judiska judar, så att säga. Det går inte att bli riktigt klar över. Därför att här är sakligheten satt i högsätet. Och detta är ju någonting fantastiskt, att få ta in judisk teologi som inte har ett behov av att försvara sig mot en övermäktig kristendom som trampat det judiska folket under fötterna. Det intressanta är nu, när vi väl kommer underfund med att det här 53 kapitlet, det är alltså en judisk bekännelse som vi ännu får vänta på den fulla uppfyllelsen av. Men vi är kanske på god väg. Då kan vi backa lite grann. Därför att det intressanta med profetiorna är ju på olika sätt tidsdimensionen. Tiden är ju alltid det hemligaste av allt hemligt i Guds rike. När fadern har hemligheter för sonen, så förstår vi att då är det allvar på färde. Och Det är ju för att vi inte ska kunna skriva historieböcker i förväg. Så hålls ju tidsdimensionen hemlig. Men därför vet vi heller inte var en profetia börjar och var den slutar. När vi läser en sån profet som Jesaja. Jag tror ju att vi kan vidga perspektivet ganska rejält. Och tänkte föreslå att vi börjar i 51 kapitlets 17 vers. Och läser till och med 54 kapitlet. Det blir en lång och härlig men sammanhängande text. Förhoppningsvis, troligtvis. Och vi kan ju läsa den som sådan. Och den handlar ju alltså om att det kommer en tid då Herren vänder på perspektivet. Israel som varit det jagade, förtrampade folket blir plötsligt det på nytt utvalda, benådade, favoriserade folket och de som har jagat, skadat, förföljt, förtryckt får istället se sig förutmjukade. 17 alltså i 51 kapitlet. Vakna upp, stå upp Jerusalem. Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Du som har tömt berusningens bägare till sista droppen. Av alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Av alla de söner hon hade fostrat fanns ingen som fattade henne vid handen. Dubbel är den olycka som har drabbat dig. Vem har medkänsla med dig? Förödelse och förstöring, hunger och svärd, hur ska jag trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn som en antilop i ett nät, drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds bestraffning. Så hör nu detta, du eländiga, som är drucken men inte av vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud, som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort berusningens bägare ur din hand. Av min vredes bägare ska du inte längre dricka. Jag ska sätta den i handen på dina plågare, det som sa till dig, fall ner så att vi kan gå fram över dig. Så gjorde du din rygg till mark och till en gata för dem att gå på. Vakna upp, klä dig i din styrka, du Sion. Klä dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad. Du ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig. Skaka stoftet av dig. Stå upp och intag din plats i Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångad åt Sion. Ty så säger Herren. Ni har blivit sålda för intet, därför ska ni också utan pengar bli återlösta. Så säger Herren, Herren. Mitt folk drog i forna dagar ner till Egypten och vistades där som främlingar. Och Assur har förtryckt dem utan orsak. Vad har jag nu här, säger Herren, då man har fört bort mitt folk utan skäl? Dess tyranner skränar, säger Herren, och mitt namn blir ständigt hånat varje dag. Därför ska mitt folk lära känna mitt namn. Därför ska de på den dagen förstå att jag är den som säger, se, här är jag. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid och bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla. Ty de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans ni Jerusalems ruiner. Ty Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Dra bort, gå ut därifrån. Rör inte vid något orent. Gå ut från henne, rena er ni som bär Herrens kärl.
Ni ska inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, till Herren går framför er och Israels Gud avslutar ert tåg. Se, min tjänare ska handla vist, han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, så ska hans framträdande förvrängas mer än andra mäns, och hans gestalt mer än andra människors. Han ska bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vem trodde vad som predikades för oss? Så kan man nämligen också översätta texten. Ja, då passar det bättre in i sammanhang. Vem trodde vad som predikades för oss? Nu är det Israel som talar. För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lika en som han skyler ansiktet för, så föraktad att de räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fått barn. Brist ut i jubel och rop av fröjd, du som inte har haft födsloverka. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger Herren. Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka, ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Frukta inte, ty du ska inte komma på skam. Blygs inte, ty du ska inte bli förödmjukad. Nej, du ska glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds förakt ska du inte mer komma ihåg. Till den som har skapat dig är din man, Herren Sebaot är hans namn, Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Till som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren, och som en förskjuten ungdomshustru, säger din Gud. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden,
så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst, med blyglans ska jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och deras frid skall vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst, förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du har ingenting att frukta, förskräckelse ska vara borta, den ska inte komma dig nära. Om man sammangaddar sig mot dig kommer det ingalunda från mig. Det som sammangaddar sig mot dig ska falla för dig. Se, jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Underbart, eller hur? Jag tycker det är så fint att när vi läser det 53 kapitlet så finns ju Jesu uppståndelse där. Det står ju inte att jo då, han kommer att uppstå och få en ny kropp som kan gå genom dörrar och så vidare, stängda dörrar. Utan det beskrivs bara att han dör och att han läggs i en grav och sen fortsätter i alla fall. Och det, man får ju tänka efter lite grann vad det är man läser. Därför att uppståndelsen hör ju till det allra hemligaste vid sidan av tiden. Och de texter som direkt handlar om Jesu lidande, där är ju uppståndelsen fördold. Jag tänker speciellt på 22 salmen, vi kan inte slå upp den nu, men där är det likadant. Han torteras och är övergiven och ensam, och rätt vad det är så lever han i alla fall. Och han har fått svar ifrån Gud, och det bönesvaret kommer i sin tur att innebära att folk i alla tider och alla länder kommer att tacka för vad Gud har gjort. Men själva uppståndelsen står inte som uppståndelse, utan det är bara någonting som både finns på mellan raderna och kanske mera mellan än på. Men den finns där, och det är ju det som är så intressant, att man får ha ögonen med sig när man läser. Man får liksom lyssna till texten och ta in vad den har att säga. Den situation där allt detta inträffar är väl som bäst beskriven av profeten Sakarja. Det 14 kapitlet. Det vi ska läsa från början ett stycke. Se, Herrens dag kommer, då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.
Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias juda kungstid. Då ska Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. Ja, det är Herren som står där. Och tittar man i grundtexten så har vi det här tetragrammet. Jod, he, vav, he. Och det är alltså Jesu återkomst. Att det är Messias som står där är ju ingen tvekan. Och de rabbiner som laborerar med två Messias gestalter skulle kalla detta för Mashiach ben David, Davids son. Men det intressanta är ju alltså att här sägs det klart och tydligt att Messias är inte bara en människa, utan Messias är också gudomlig. Nu är det inte så med Bibeln att man kan leta upp varenda text där det här tetragrammet står och säga: detta är Jesus. Det går i långa stycken, men det går inte överallt. Därför att man skrev inte text på det sättet på den tiden. I vår vetenskapliga tid så börjar man ju många undersökningar eller forskningsprojekt med att definiera sina termer. Det ord betyder det och det där ord betyder detta. Och sen använder man konsekvent de orden utifrån sina definitioner. Men så gjorde man inte på den tiden. Men att det är Messias som står här och att detta är Jesu återkomst är ju ingen som helst tvekan om. Och det kommer ju lite senare i 9:e versen att Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske: Herren är en och hans namn är ett. Och det här är Herrens dag, vilket ju alltså är den dag, den tidpunkt då historien förändras. Då förutsättningarna helt byter karaktär. Nu är det ju så här att när Gud en gång i tidernas morgon kallade Abraham, så gav han ju ett antal löften. Det är den välkända texten ur 12:e kapitlet första Mosebok. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Här begärs det ju ett litet stycke lydnad av Abraham. Han ska flytta på sig. Och det gjorde han. Och då kan vi ju vara alldeles spiksäkra på att allt vad Gud säger i övrigt, det kommer att ske. Därför att det är ju i övrigt villkorslöst. Gud proklamerar vad han vill göra och vad han redan har beslutat. Han skall göra Abraham, eller Abraham och hans avkomma, till en välsignelse för alla släkten på jorden. Och den dom som ska utskipas, den kommer att handla om vilka som välsignade och vilka som förbannade Abrahams säd. Och om vi bläddrar till andra Mosebok 19, där det ju är fråga om förbundet vid Sinai. Vi kan läsa verserna 5 och 6 där. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Om ni hör min röst och håller mitt förbund, det var detta som vi gick igenom på eftermiddagen. Detta med att lyssna till Gud. Och då har Gud bestämt, ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Ett heligt folk, ja, det betyder att det är ett folk som liksom inte går att blanda med andra folk. Det är ett avskilt, avsidestagen, som vi brukar säga ibland om folk som inte orkar gå i kyrkan som andra. Han är avsidestagen. Men när det gäller Israel så ger ju Herren Toran vid Sinai. Och där finns det ju klara bud om att ni får inte gifta er med andra folk. Och så kommer alla de här matreglerna som gör allt umgänge omöjligt. Och det bidrar ju i högsta grad till att hålla Israel till ett avskilt folk. Men sen kommer ju också den speciella historiska utvecklingen. Israel som ett utkorat, ett utvalt folk. Därför att den utkårelsen har ju väckt en oändlig avundsjuka. Inte så att svenskarna gärna skulle vilja bli utkårade i Israels ställe, och inte tyskarna heller, och inte alla möjliga andra folk heller. Men historien igenom har ju alla hedna folk ansträngt sig till det yttersta för att bevisa att Gud valde fel folk. Han skulle valt någon annan i alla fall. Vi ska visa att han gjorde misstag. Det är bara det att Gud valde inte efter meriter, utan Gud bara valde. Han vill gärna visa att han kan göra vad han vill med vem han vill. Han behöver inte något speciellt råmaterial. Men ett rike av präster skulle de vara också. Och det är ju detta som kommer fram nu i det här, den här händelsen, Herrens dag. Därför att Gud har ju alltså redan bundit sig. Jag ska förbanna den som har förbannat dig. Under historiens gång så har ju Israels folk varit utspritt över jordens yta och funnits i alla länder och har överallt mötts av förakt och förföljelse. Och när nu det här folket till sist har återkommit och de övriga folken går till angrepp, och det kan ju ske när som helst, Flipp to Gaza som jag brukar kalla det, så när Herren då står där, så tar han ju hela situationen på bar gärning. Det är därför som tidsdimensionen är så hemlig, och det är därför som jag personligen inte tror att det blir något uppryckande långt före vedermödan eller återkomsten eller så här, för att då skulle ju hela överraskningsmomentet vara förstört. Utan här kommer nu den ultimata överraskningen. Jaså, det var han i alla fall, säger Israel. Jaså, det var de i alla fall, säger hedningarna. Och då träder Israels prästtjänst i funktion. Därför att hur mycket hedna folken än ber Jesus om förlåtelse, så har han alltså redan avsagt sig, vad jag kan förstå, förmågan att
benåda. Israel får gå in som en prästfunktion för hedna folken. Och det är precis så som Jobs bok slutar, vilket jag tycker är väldigt intressant. Först böjer sig Jobb inför Herren och säger: vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade om vad jag inte begrep. Sen säger Herren till Elifas från Teman: ta 7 tjurar och 7 vädurar och gå till min tjänare Jobb och låt honom offra för er. Kan hända skall jag då av barmhärtighet mot honom förlåta er, eftersom ni inte har talat om mig vad rätt är som min tjänare Jobb har gjort. Men det är lite fantasi i den tolkningen. Det är en allegorisk tolkning. Och sådana hänger alltid på en lös tråd i luften. Men det kan ju alltid vara intressant att se att ja, varför inte? Och till sist är det ändå så att Jesaja får ge oss en avslutning i kapitlen 60, 61 och 62. Jag ska inte läsa allt det där. Jag bara nämner texten så får ni läsa själva. Därför där beskrivs Israels kommande härlighet efter det att Herren har återvänt. Och vi kan ju läsa slutet på 59, 17 versen. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Efter deras gärningar skall han vedergälla dem, vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod ska Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Stå upp var ljus till ditt ljus kommer. Det är naturligtvis alltid en vansklig sak att lägga samman bibeltexter på det här sättet. Och vi får ju ta det för vad det verkar vara. Herren kan ha säkert ha många överraskningar i beredskap. Men det finns ju ännu så länge ingenting i historien som motsäger den här tolkningen och säger att den måste absolut vara fel. Utan det kan ju gott hända att vi nu har fått kika in lite granna i, inte i framtiden, men väl i Herrens rådslut. Hur Herren har tänkt att skapa den universella förkrosselse som är förutsättningen för ett fridsrike i hans eget namn. Herre, vi tackar och lovar dig för ditt ords ljuvliga vittnesbörd, rikedom. Och vi ber att du ska beskydda ditt folk, det folk som du har utvalt. Och att vi får räkna oss till ditt utvalda folk, en nåd utöver nåd. Låt oss få vara vakande och bedjande, beredda på att se på nytt ditt ingrepp i historien. Amen.